Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Just densamme.
Hur mår du?
Jo, jag mår på det stora taget alldeles utmärkt. Det är en härligt solig dag. Vi har spelat kubb ute med familjen i trädgården och allt är väldigt idylliskt. Ja, förutom då att naturligtvis femåringen blev fruktansvärt förbannad när jag lyckades välte ett par kubbar, men inte han, fast vi var i samma lag. Så allting slutade i kaos och ilska och vredesutbrott. Men det är som det är. Nu har jag krupit ner i källaren på huset och låst alla dörrar. Så den här gången tror jag inte vi kommer bli överraskade av barnen.
Vi får se. Men det här avsnittet så tänkte jag att vi ska prata om brunch som huvudtema. Men även besvara ett antal lyssnarfrågor. Vi har en om temakväll om Danmark som varit med i flera veckor som vi aldrig hunnit. Den ska vi klara av. Och vi ska även prata bland det viktigaste som finns. Räkmackan.
Absolut. Det är kanske det viktigaste som finns.
Kan man prata för mycket om räkmackan?
Nej, alltså inte om man talar inom... Det är klart man kanske ska tänka på vad som händer efter döden och sådär också som en god katolik och sådana saker och att man inte ska starta krig och sådana saker. Men och rädda klimatet och sånt. Men om vi undantar de där riktigt stora frågorna, då är det nog ändå räkmackan som är det man som en människa bör ägna sin tid och kraft åt.
Ja, definitivt. Och jag tänkte innan jag glömmer av det här också, det är ju faktiskt att slå ett slag för Gunillas texter som hon lägger stor möda på för att beskriva de här avsnitten.
Absolut, de är ofta både tar längre tid att göra än själva avsnittet och de är framförallt betydligt roligare ofta än själva avsnitten. Så om ni bara lyssnar på podden och missar beskrivningen av den så har ni gjort felval. In på min www.edvardblom.se eller helt enkelt bara på Acast-sidan och slå upp, vad står det, mer om avsnittet eller något sånt, va?
Ja, så kan man njuta av Gunillas kunskaper i skriftspråket.
Ja, de är ofta mycket, mycket vitsigt skrivna och väldigt välskrivna. Ett roligt språkbruk på alla sätt. Ja, läs dem först och så får ni dubbelt så mycket ut av podden, kan jag säga.
Ja, och sen har vi även fått några tillkommande Patreon-namn här till som vi inte har läst upp från förra avsnittet.
Underbart!
Ska jag ta dem en gång kanske? Ja,
ta dem du. Alltså, Gunilla som är då är vår språkhanterare också och ansvarig för det. Hon påpekar att jag uttalade typ tre namn som borde vara på svenska med tysk betoning. Typ när det var ett F så tog jag för givet att det var ett tysk namn men det egentligen var gammelsvenskt F som borde uttalats, V på svenska och såna här saker. Så det, ja, ta dem du. Ja, slipper jag
tyckte att du gjorde ett lysande jobb där. Jag satt själv och tvekade inför flera namnen när jag följde med i texten.
Alla feluttagare såg man direkt så där. Upphör, upphör.
Ja, men det gjorde du med sån självklarhet och det tror jag är det viktigaste.
Ja, okej. Okay.
Det är det. Ja, och då har vi ett stort tack till Allan Henriksson, Stina Arnberg, Edgard Lundin, Fredrik Lindberg, Christer Adolfsson, Daniel Röngård, Fredrik Hedström, Erik Efraimsson, David Svensson och Niklas Dyvefors.
Är alla de nya som förra veckan?
Ja, några hade kommit in mellan, vi har ju lite fördröjning i podden.
Fantastiskt ändå, ja.
Det är helt otroligt. Det är, som sagt, det är ni som gör det här möjligt.
Helt underbart. Ju fler ni blir, desto mer, desto bättre glas kan vi dricka och desto oftare kan vi podda och mer uppsluppna blir vi.
Ja, det blir bättre podd helt enkelt.
Ja.
Vad har du i glaset?
Jag har en flaska Strato. Det är ett kaliforniskt rosévin från 2018. Riktigt trevligt. Lite av en sån här favorit. Varma sommardagar.
Jag dricker ett favorit, druvan Alvarinho, som man hittar i både Spanien och Portugal. Och det är svårt att gå fel på det. Ser man det på menyn ute på restaurangen eller på systembolagshyllan så är det bara att plocka en flaska av Alvarinho-druvan. För att det är väldigt säkert kort är det.
Det är otroligt gott. Vi gjorde faktiskt en systembolagbeställning här nyligen och det nämnde jag redan i förra podden. Men då hade jag kör ofta så att jag går på druv. När man ändå ska beställa då kan man ju ta allting från specialsortimentet. Då behöver man inte hålla sig till de här tråkiga som finns i butik. Och då går jag gärna på druvsökning. Och då kan man ju också ha sådana här druvor som man gillar, som Alvarinho till exempel. Men även så här mer udda druvor. Alla druvor som det bara finns en eller två flaskor av på hela Systembolagets beställning är ju roliga. Sånt är ju alltid liksom kul. Så nu har vi fullt här av diverse roliga flaskor som är lite mer udda kan man säga.
En sån här udda druva som jag kommer tänka på direkt, den är inte så udda men ganska, det är den här Graciano i Spanien. Och den har ju alltid kallats för no gracias för att den inte varit så uppskattad, men man har lagt lite mer tid och omsorg nu på att odla den så det kommer fram riktigt bra viner på den.
Vad trevligt
det är det. Men jag tänkte bara tipsa också här när vi ändå är inne på det här med Spanien. Det är ju ett av mina absoluta favoritländer, att det finns en liten grossistbutik på Söder, jag tror det är Volmar Yxkullsgatan till och med, som heter Grand Gourmet, som säljer till de bästa spanska ställena i Stockholm. Restaurangerna. Men de har inga kunder nu när restaurangerna lider.
Nej,
så att de har öppnat för privatpersoner.
Men oj, vad intressant.
Ja, så man kan gå dit och handla från små lokala spanska producenter. Helt fantastiska råvaror. De här Grand Gourmet, de har ju Mangalika-grisen som egentligen är, det är en ungersk ullgris. Det är den enda ullsvinet som finns efter att Lincolnshire Curly Coat dog ut, som var ett brittiskt ullsvin. Och det är en enorm marmorering i det här köttet. Och det var på väg att försvinna under 1900-talet för att man ville ha plötsligt magrare griskött. Så det fanns bara 300 grisar kvar. Och, eller 200 till och med i början på 90-talet. Och nu har man förstått att det ska vara marmorerat, att det ska vara fettrikt. Så att man har avlat upp den här till några tusen djur i alla fall. Och den är så fantastisk att till och med spanjorerna köper den och sen behandlar den som en serrano och saltar och låter den hänga i 24 månader. Men den här finns då färsk på Grand Gourmet, så man kan köpa det här ullsvinet och grilla på.
Oj, vad häftigt. Oj, vad häftigt. Oj, det skulle man vilja pröva. Jag kan ju inte gå dit, men däremot min gode vän Peter Alm, en av mina käraste gamla vänner från första klass redan, han friserar mig. Han skulle, jag fick precis mess här för någon halvtimme sedan att han återigen skulle förbi Vinjas. Och då cyklar han hela vägen från Vinjas på Kungsholmen ut för att även jag då ska få en ostpåse varje gång han är där och handlar. Och det tycker jag är otroligt vänligt. Så en extra kärleksfull hälsning till min gode gamla vän Peter.
Det är sånt som gör att man hamnar i himlen, är det inte det?
Jo, det är det. Det är precis. Peter har liksom en direkt linje in.
Ja, för ser man Edvard med ost under coronakrisen, då är det pluspoäng.
Inte för att jag kanske hamnar i himlen, men man får ju snarare mer cred för att man hjälper syndare, är snäll mot syndaren, mot de goda. Så alla är ju vänliga mot de som är bra människor. Men...
Hur var Kristi himmelfärd?
Kristi himmelfärd var väldigt pinsamt. För jag lyckades helt enkelt glömma bort Kristi himmelfärd. Det är ju så märkliga tider nu. Det är ju en av kristendomens viktigaste högtider. Normalt sett skulle jag alltid veta att det var helgdag. Och jag skulle gå till kyrkan. Och nu när det är corona skulle jag ha suttit och slagit på liksom live-sändning av mässan då. Som jag alltid gör nu i söndagarna. Men eftersom vi inte har kontakt med omvärlden så missade vi att det var Kristi himmelfärdsdag. Men när var det nu? Var det i torsdags, va?
Ja.
Men å andra sidan var det ju då min sons femårsdag. Så vi hade ju ett fint kalas i alla fall och firade stort här med massa presenter.
Ja, var han stolt över sin uppkomna ålder?
Jo, men det får man nog säga att han var. Han har ju talat mycket om kalas och det är tråkigt att han inte kan ha några kamrater med. Och det till och från blev han lite irriterad. För hans dröm han talat om ett helt år är att han skulle ha ett barnkalas med sina 3-4 bästa vänner och inte låta syskonen vara med. Och nu blev det att inte bästa vännerna kunde komma med, och tror jag inte han brydde sig så mycket om, men att syskonen var tvungna att vara där var väl då en viss liten nackdel som han retade sig på några gånger. Men ja, de är ju sådär hatkärlek, de leker och har roligt några timmar och sen blir det alltid någonting som gör att han blir irriterad för att de har haft sönder hans legobyggnad eller något. Men det stora hela var det väldigt lyckat att han fick konfettiballonger också. Det är en rolig sak, man blåser upp en ballong som är full av massa konfetti, så när man sticker hål med en gaffel eller nål eller något så regnar det konfetti som liksom flyger ut över den, och det tyckte han var väldigt kul.
Lite grann som en sån här piñata.
Ja, som en väldigt enkel form av piñata.
Ja, vi kom på att vi skulle ha det på en fest och när jag bodde på det här fartyget på Bäckholmen. Så hade vi då 70 kvadratmeter stort vardagsrum där vi hade då den ena festen efter den andra, och vi försökte förnya oss alltid, och då började vi ha piñata. Och dagen efter när vi får städa upp efter den här festen, det blev väldigt vild och sen, så var ju de här små pappersfärgade konfettilapparna. Aj. Alla de hade färgat av sig mot golvet.
Oh.
Hela golvet var grönt, rött och blått i små prickar.
Alltså jag har ju förlorat många linnedukar som man fått slita med klorblekning och sånt efteråt, just för sånt här som serpentiner, färggröna servetter, konfetti och också sådana här små, du vet, när man skjuter, man drar i en dragsmällare och så flyger det ut grejer.
Ja.
Det är ofta färg som när den sen någon spelar ett rödvinsglas eller vit vatten eller öl eller någonting så det blir blött. Då löses färgen upp och så sätter det sig.
Ja, det var ju precis det som hände här när alla spillde drinkar och bubbel och annat.
Jag har aldrig sett en piñata i verkligheten hela mitt liv. Första gången jag hörde talas om det var jag nog en sån där 12-13 år. Och det var i Kalle Anka faktiskt. Där hade de en... och då fick de ju förklara, man förstod liksom att i originalet så förstod folk vad en piñata var, men här var de tvungna att liksom skriva: ja, Kalle, Knatte, vi såg ju på tv igår ett program där de berättade om mexikanska seder och bruk, och då var det, berättade de ju att sådana här innehåller godis och man ska slå sönder och så ramlar de ut, och den där pratbubblan tog, skulle ju inte finnas från början, så den tog liksom hela den serierutan. Men i övrigt funkar, men man var ju tvungen att förklara, annars skulle inte någon ha en aning vad det var för någonting i Sverige. Det var väl ingen som hade talat om en piñata liksom.
Vi fyllde ju den då med konfetti och kondom.
Mm.
Men som sagt, det var många år sedan, och det slutade med att vi fick slipa om hela golvet. Det var nästan värt det.
Var bodde ni då, sa du? Var det, för...
det var nere på fällaren på fartyget.
Okej, det var själva fartyget.
Ja, så är det. Men vi har ju ett huvudtema idag.
Ja, det har vi. Och det är inte Göta kanal.
Nej, det är det inte, utan det har du nästan läst på, höll jag på att säga, Göta kanal. Nej, jag tycker det gick bra ändå, får jag ändå säga.
Ja, men tack så mycket. Jag skämdes lite grann, får jag säga.
Brunch?
Ja, precis. För vi talade ju om frukostens historia, för det var ett lyssnarbrev för 3 avsnitt sedan eller något sånt. Och då sa jag att, men låt oss hålla brunchen när du ställer en fråga kring det. Låt oss skjuta lite på det, så tar vi ett specialtema om det. För det är faktiskt någonting jag fick läsa mig på. Jag gjorde ju... Men ny P1 för ungefär 10 år sedan fick jag vara programledare. Jag tillsammans med Ellen Westfelt fick köra det en sommar med sommarspecialtema. Var vi ute i Roslagen i en liten sommarstuga där och lagade all mat och körde direktsändning på det. Inte direktsändning vad säger, men allting var från den här lilla stugan. Vi lagade upp allting på riktigt och dessutom berättade jag mycket mathistoria och sånt. Och då läste jag på lite grann om brunchen och sen har jag inte riktigt haft möjlighet att ventilera det. Så jag tänkte att det kunde vara roligt att ta upp igen även i den här formen.
Ja, vi måste ju börja någonstans med var brunchen kommer ifrån.
Ja, och man skulle ju då kunna tro att den kommer från Amerika, men det gör den inte riktigt. Utan allting tyder på att ordet brunch första gången dyker upp i England. Vi talar sent 1800-tal och vi talar studentkretsar. Det är Oxford och Cambridge-studenter som ägnar sig åt brunch. Och det är alltså en sammandragning då av ordet breakfast och ordet lunch. Fast det var inte ordet lunch, för ingen Oxford och Cambridge student på sent 1800-tal skulle säga lunch, de skulle säga lunchen. Lunchen. Just det. Så det var väl antagligen brunchen man sa allra först, och så blev det ännu kortare, så blev det brunch. Breakfast lunchen blev brunch. Och det hade mycket att göra med baksmällan, som så mycket annat viktigt i världen. Som man brukar ju säga att baksmällan är uppfinningarnas moder. Och här handlade det om att man orkade ju inte gå upp. Hade man festat till 7 på morgonen så kunde man ju inte gärna äta frukost vid 8. Utan då drog man på att om man försköt frukosten och slog ihop den med lunchen. Och den typ av frukost som då på den tiden var ju nästan alla, det var ju mest adel som gick på Cambridge och Oxford. Det är därifrån vi har uttrycket snobb, som du väl känner till.
Just det.
Att om man inte var adlig, det fanns liksom i matrikeln när man skrev in sig på universitetet, så fanns det ju en särskild kolumn då för vilken titel man hade, om man var friherre eller markis eller baron, eller baron och friherre är ju samma sak, men greve eller vad man nu var. Och om man då inte hade någon adlig titel alls, då stod det bara S-nob, alltså förkortning för sin snobbilité. Nu säger jag effekt, uttalat det fel. Utan adel, och det uttalade snobb. Och de här som då inte var adliga fick ofta kompensera genom att då leva mer utsvävande och försöka vara mer överlägsna än de andra och så, för att de inte riktigt hade den härkomsten och så de övriga, och lite nyrikt helt enkelt. För på den tiden ska vi säga att det handlade inte bara om anor, utan det var väldigt lätt att bli adlad. Om du inte hade en pappa som hade motsatt dig för han inte ville ligga på knä inför drottningen, så fanns det nog en anledning. Hade du så mycket pengar så du kunde skicka barnen till Oxford eller Cambridge men ändå inte blivit adlad, så var det väl för att du inte riktigt hade fullgod liksom fränk, eller alltså att du kanske inte ansågs som så nobel i din personlighet heller. Så de hade någonting, och liksom, de var tvungna att bevisa lite grann det hela, och därifrån kommer uttrycket snobb.
Jag måste bara flika in där. Minns du den här tv-serien som de döpte till Snobbar som jobbar?
Ja, det var en otroligt bra tv-serie, men det var ju en väldigt konstig svensk översättning, kan man säga.
Roger Moore och Tony Curtis, där i början av 70-talet. Miljonärer som löser lite brott och annat.
Roger Moore då med bakgrunden, han hade ett slott i Skottland tror jag, men det är bara ett enda avsnitt han åker dit och hälsar på sitt eget slott, där han har en massa anställda som går och annars årtionde efter årtionde och inte ser skymten av sin slottsherre, för han var ju annars i USA, det är där det mesta utspelar sig. Och han var ju då elegant, traditionellt liksom gentlemannaklädd, men med 70-talssnitt, så det var lite utsvängt ner till även på tweedkostymerna.
Ja, lite större slag och sådär på kavajen.
Och Tony Curtis var väl istället då mer, han skulle ju vara hårdingen, tuffingen, mer av lite mer amerikansk snitt och som inte kom från fin gamla anor, men ändå var snobbig på sitt sätt då. Han var väl mer då var begreppet snobb då från början har att göra med, fast Roger Moore då mer såg ut som det jag tänker en snobb idag.
Ja, det är under en tidsperiod när de här svenska översättningarna är, den ena är sämre än den andra. Den här heter ju The Persuaders i original, då blir snobbar som jobbar. Mm. Jag tänker på de här Goldie Hawn-filmerna med tjejen som ena med det andra. Och första avsnittet av Miami Vice som de kallar för Mitt i träsket.
Mitt i träsket! Det är ju oerhört roligt. Om jag hade någon vän som bodde svensk som bodde i Miami, skulle jag nog använda det för jämnan. För det stämmer, man byggde ju upp den där stan. Det var ju bara ett stort jäkla träsk, och sen någon gång åkte man dit med ett gäng stackars arbetare som fick, om de inte dog i malaria, så fick de stå där och liksom såga och dika ut, och så började man bygga liksom Art Deco hotell mitt i träsket.
Oj, förlåt, men tillbaka till brunchen här nu.
Ja, den hade jag nästan glömt bort. I alla fall, Det var inte så konstigt då, den typen av personer som låg i Oxford och Cambridge, de hade ju för vana att äta en brittisk, en engelsk frukost, och en engelsk överklassfrukost på den tiden var ju inte bara ägg och bacon och tomat och svamp och kippers och rostat bröd, utan det var ju en stor buffé man var van att man serverade på den typen av herrgårdar där de kom ifrån. Och därför var det alltså, när man sköt på frukosten, det var ungefär den frukost de var vana från hemifrån sina stora enheter med mycket anställda och mycket gäster och sånt där. Men man sköt på den, och där har du på något vis uppkomsten av brunchen. Den ska vara en försenad frukost, och den ska vara betydligt mer än vad man brukar äta till frukost i andra sammanhang än just de här då Oxford och Cambridge-studenterna sent 1800-tal. Man ska vara bakis, och därför ska man dricka mycket alkohol till. Nu serveras ju vin också i den här miljön i princip till varje måltid. Man hade portvin efter maten, man hade lite vin till maten. Det var någonting, så alkohol fanns ju ständigt med i den här liksom den grupp av engelsk överklass som det hela växte fram ur. Men sen kommer det över till USA. Det här är namnas av USA, och man kan väl inte 100% bevisa att företeelsen har plockats upp från England till USA. Man skulle ju kunna tänka sig att man har slagit ihop ordet lunch och breakfast även där, och att det hela helt enkelt har uppstått på två olika ställen. Men det troligaste är väl ändå att de har här tagit det ifrån England, att det har via mycket engelsmän på besök plockats över. Men i USA blir det väldigt stort via järnvägen på 30-talet. För den stora, liksom, när man åkte från kust till kust, då var det, när man kom med New York-tåget västerut, så avgick det alltid så att man la sig på kvällen, och så var man tvungen att byta tåg i Chicago. Och det var lagom, det var inte vid lunchtid, utan det var inte vid frukosttid, utan det var någonstans mitt emellan. Och sen skulle man ju liksom återigen sitta på tåget då vidare västerut och var tvungen att få i sig rejält med mat. Och då blev det fancy att äta brunch vid de här bytena då i Chicago.
Ah, och det är även då i den amerikanska branschen som den mest klassiska drycken Bloody Mary kommer in.
Ja, alltså de fortsätter ju med att det ska vara alkohol till. Ägg och baconen tar de över från den engelska. De tillför de amerikanska tjocka pannkakorna. Det har funnits liknande saker i England, men inte den typen av söta tjocka pannkakor. Och de tillför ju då dryckerna, och det blir de här först Bloody Mary, sen Bellini och Mimosa har ju blivit stort också. Ja. Senare sangrian har kommit in också, champagne av olika slag. Och det är ju den amerikanska formen av branschen ändå som sen tar över världen. Och i Sverige kommer den ju in på 1980-tal. Om man inte haft en amerikansk koppling så är det 1980-tal, sent 80-tal skulle jag säga. Stort blir det först på 90-talet när det börjar bli att folk börjar bjuda hem varandra på brunch, och sen restauranger börjar servera brunch.
Jag vet, jag flyttade till Stockholm 2000, och då var det AV och brunch hela tiden. Det var ungefär vad helgen bestod av. Att AV på fredagen, och sen så var det middagfest på lördagen, och så brunch på söndagen. Och alla brunchställen var fullpackade verkligen.
Vilket år var det, sa du?
2000.
Ja, men det kan verkligen stämma. Jag skulle säga att även om man kanske har talas, hör ordet brunch för första gången någon gång sent 80-tal, och det kanske finns en eller annan restaurang som börjat servera det på 90-talets mitt eller börjar komma, så är det väl kanske sin höjdpunkt där kring år 2000. Det skulle nog kunna stämma väldigt bra. Sen säger då vän av ordning, kommer säkert säga, men man har ju ätit frukostmiddag i Sverige. Det är ju ett urgammalt begrepp. Ja, men frukost är ju traditionellt ett ord som användes både för tidigt mål och för middagsmålet på olika dialektalt och olika sammanhang, och ibland talar man om första och andra frukost. Så när man talar om frukostmiddag är ju det en skolfrukost, det är ju det man äter klockan 11-11.30 någonting i skolorna. Så frukostmiddag, det är ju en sammanslagning av lunch och middag. Det är det som folk numera mer och mer kallar lunchmiddag, därför för att inte blanda ihop det med branschen. Ja. Det är alltså när man har varit iväg på någonting, man kommer hem för sent, man har egentligen missat lunchen. Om man är för nära för att kunna äta, man kan inte äta en lunch vid 3 och en middag vid 6, utan då slår man ihop och så äter man en stor frukostmiddag vid 3 och så bara en liten kvällsmål kanske vid 8, eller kvällste.
Just det. Men de här Eggs Benedictine och Eggs Royale, jag är ju väldigt förtjust i pocherat ägg med hollandaisesås.
Det är otroligt gott. Och mycket av de där, några har ju uppkommit, de kan inte svära på de olika kommer från. Vissa varianter har nog uppkommit i USA. De har ju gillat dem där i amerikansk hotellmiljö. Men det kommer ju från hotellmiljö, mycket hotellfrukostarna. Många av de här mer eleganta frukosträtterna. Och ofta först i Europa, Frankrike, Schweiz och så. Men sen blivit ofta stort i USA. För hotellen var ju väldigt framstående under 1800-1900-talet. Så var ju USA väldigt framstående både på hotell och hotellrestauranger. Och frukostarna, tror jag, hotellfrukostarna var tidigt stora i USA. Så där varierar ju. Sverige har ju väldigt bra hotellbufféer, frukost också. Men det finns ju länder där man ganska sällan får de där stora bufféerna. Där de flesta, där oftast bara är liksom...
En croissant och en galois.
Ja.
Och en kopp svart kaffe. Ja. Jag har en vän som skickade över en artikel för några veckor sedan. Där en kock hade testat alla tänkbara sätt att pochera ägg. Och kom fram till slutsatsen att, det att man ska snurra runt vattnet. Bara förvärrar och gör att det här följet kring ägget blir ännu större. Så att istället ska man bara försiktigt doppa ner det här i knappt skyddande vattenägget.
Ja. Jag har lärt mig att man liksom ska ta en sked och försöka liksom hjälpa och hålla, trycka in vitan när den sprider sig för att den ska hålla ihop sig lite grann. Man släpper, och det viktiga är att man inte släpper ägget liksom på något avstånd, utan den ska ju, man knäcker den ju i någon kopp eller något, och så häller man koppen precis liksom, håller den vid vattenytan av det kokande, skjutande vattnet och där, och sen kan man hjälpa och fånga in slöjorna av äggvitan med en sked för att försöka hålla ihop det lite grann. Det ska ju både vara ättika och salt i vattnet också för att det snabbt ska koagulera.
Ja, och är det så att man får lite mycket slöjor så kan man ju bara skära bort dem och snygga till ägget om man ska presentera det för exempelvis gäster. Eller
det man kan man spara och göra äggsallad på eller något. Sen. Ja,
eller bara på med lite skvätt tabasco och en sked och låta det slinka ner i magen direkt.
Det är ju bra, för man ska aldrig vara hungrig när man får gäster. Och man ska aldrig vara hungrig när man är gäst. Så man ska alltid äta lite före. Och sen ska man äta mycket mer när man väl har tillställningen.
Ja, det där är bra tips. Vi har ju en väldigt förkynt vän till familjen som alltid kom proppmätt. Han inte ville vara till besvär.
Alltså då har man passerat, så har inte väl ramlat ner i andra diket. För det anses ju oartigt att inte äta ganska rikligt och det folk bjuder om de trugar. Men det anses å andra sidan oartigt att äta för mycket om det inte är tänkt att det är för mycket. Så det där är ju jättesvårt när man ska gå bort. Den bästa etiketten är ju att man egentligen ska kunna äta hur mycket som helst och hur lite som helst och helt anpassad efter vad värdparet har tänkt sig. Men riktigt så fungerar ju inte den mänskliga kroppen. Men att inte vara allt för vrålhungrig när man kommer, men inte heller allt för mätt, är väl det bästa rådet. Och sen kan man ju lära sig lite grann vilka, det finns ju mycket så här äldre damer som gråter om man inte trycker i sig mat, som blir lyckligare ju mer man äter, som verkligen bara vill att man ska äta. Och sen finns det ju sådana här riktiga snålingar man har som börjar antyda ja, det ska ju räcka till våra matlådor imorgon också.
Ja, min estniska sida här, det där fick man ju lära sig väldigt fort när man var på middag med ester. Det var att aldrig titta bort, för då tog värdinnan och slängde på två extra potatisar eller en köttbit som man inte såg. Och det här, man hade med vänner som inte visste om det här, de var helt förstörda efteråt. De låg i total koma, bara chip efter andan, så guldfiskar som hade hamnat på land för att de inte hade vaktat sin tallrik.
Det har naturligtvis att göra med att man haft närmare i tiden haft svält och väldigt brist på mat, och då är det höjden av vänlighet. Ingen vågar ta för sig, ingen vågar ens tacka ja när man bjuder, för man vet att det är som brist och det ska man, kan man, och då är det ju höjden av vänlighet att när någon tittar bort slänga på potatisarna, för man vet att alla vill egentligen äta mer och vill få den näringen kroppen så väl behöver och har lite brist av. Och sen lever sån etikett kvar kanske en eller två generationer efter att man inte längre lider av brist på mat. Mormor var ju också där. Mormor åt knappt någonting. Hon var som en sparv. Tunn och liten. Åt ytterst. Hon kunde äta en halv köttbulle och en halv potatis och en matsked sås och sen ett tredjedels vinerbröd efteråt och tre koppar kaffe. Liksom. Och det var hennes i princip dagsintag. Men hon hade en enorm övertro på vad liksom Män framför allt, men överhuvudtaget unga människor och alla som inte var hon själv kunde äta och borde äta. Så hon trugade ju enorma mängder. Först var de här stora bergen av smörgåsar till förrätt, typ smörrebröd som förrätt. Och sen var det klassisk svensk husmanskost, hur många kroppkakor som helst. Sen var det efterrätt som kunde vara någon glasstårta eller liknande. Och sen var det bakelser och kaffe efteråt. Och det fanns ju ingen gräns. Hon trugade. Och det byggde ju på att man liksom, hon blev inte nöjd förrän man liksom sa, jag dör, jag måste få gå och lägga mig och sova en timme. Och då tyckte hon att hon liksom gjort sitt som värdinna och hade sett till att man fått i så mycket mat som möjligt.
Där hon fullföljt sina plikter.
Ja. Men jag gjorde en otroligt elak sak en gång med min gode vän Jerker. Jag sa till honom innan, ja, mormor verkar ju som världens snällaste och väldigt lättsam och sådär. Men det är en sak som inte funkar. Hon blir väldigt ledsen om man tackar nej till mat. Så allt hon erbjuder måste du äta. Det var ju otroligt grymt. Och det var inte så bra. Det var nära att han strök med på kuppen. För han åt mormor trukade. Mormor erbjöd. Och mormor slutade inte erbjuda innan någon som sagt sa ifrån på skarpen att hon inte stod ut längre. Och Jerker försökte vara artig och bara försökte äta mer. Ja, roligt men elakt. Förlåt Jerker.
Skådespelaren Sasa Gabor hade ju många one-liners eller såna här meningar hon levererade. Och en var ju att män som inte äter har problem, och då pratar jag inte om magen.
Nej, okej.
Så att din rara dam här, hon var mån om att männen här skulle få i sig sitt. Men tillbaka till brunchen. Vad ser du som nödvändigt för en brunch?
Jag skulle säga att en internationell brunch, det måste vara en kaffe, det måste vara någon form av alkohol och det måste vara någon form av äggrätt. Det är väl det, och någon form av bröd. Det är väl det absoluta minimumet liksom. Kaffe och bröd är nödvändigt för frukost redan, och sen tillför man alkohol och lagad äggrätt. Men sen kan man ju utvidga mycket som helst. I Sverige har ju branschen och det svenska smörgåsbordet vuxit ihop i mångt och mycket. Att det vi har ju sill och gravlax och räkmajonäs och allt möjligt sådana här grätter som kallskuret som vi normalt sett haft i smörgåsbordet, som har kommit in till frukostbuffén på hotellen och sen har lyckats vandra in även till brunchen då. De amerikanska brunchrätterna, där har vi ju det här med lönnsirap och bakpulverpannkakor då. Vi vill ju gärna ha en riktig full English breakfast som basen då, med ägg, bacon, tomat, champinjoner. Men ännu häftigare naturligtvis om man kan ha lite sån här äggbenediktin eller liknande. Så där någonstans, men sen, jag menar, the sky is the limit. Vad skulle du säga?
Riktigt, brunchen Bloody Mary för mig är given på en brunch. Och sen måste det finnas tabasco också på brunchen till den. Och de här äggrätterna, jag vill slå ett slag där för skotska ägg, scotch eggs. Och det är ju ett ägg som man klär in i grynkorv och dubbelpanerar och friterar.
Just det.
Och den typen av rätter. Och jag är personligen väldigt förtjust i bönor och gillar ju bacon och bönor. Den här engelska klassiska frukosten, så bygger man ut den med fler rätter.
Jag gillar ju den mexikanska frukosten, men det har vi redan varit inne på, med just svarta bönor. Och stek till det, och salsa, det är också jäkligt gott. Det funkar bra till brunch också. Men då måste man ha margarita till.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag var i Nantucket som är den mest östra punkten hela USA. Mm. Och där finns det ett ställe, fanns, jag vet inte om det är kvar, som heter Black Eyed Susan. Så det var lång kö till, och det var som en liten diner där. Och där gjorde de bästa blueberry pancakes som jag någonsin ätit.
Mm.
Och det här var tillsammans med en amerikansk vän. Och vi tillbaka i Sverige så ska vi då försöka återskapa de här.
Mm.
Och då ska det vara kärnmjölk till, och det är ju svårt att få tag på, så att vi ska använda finmjölk. Så vi gick runt till alla livsmedelsbutiker och köpte alla sorter av finmjölk som gick att få tag på. Och så provade vi då att göra recept på det här. Och det var den här vanliga Arla standardfinmjölken som är bäst.
Okej, okay. Men kärnmjölk, om ni ändå hade känt mig, NK Livs hade det på den tiden och Ica Liljeholmen också. Det finns en, jag undrar om det är Vapnemejeri eller det är något sådär litet minimejeri som säljer kärnmjölk. Men annars är det ju väldigt lätt, för man kan ju på 10 minuter göra smör. 6 deciliter grädde ner i en vanlig matberedare, vispa den lite grädde bättre, vispa tills det blir en klump och så häller du bort, och då har du lite kärnmjölk och så har du en klump smör.
Nej, men det där kan jag verkligen rekommendera, de här amerikanska pannkakorna, antingen då göra kärnmjölken eller ta finmjölken. Och då är det Martha Stewart som har, om man googlar på hennes recept på pannkakor, kör det slaviskt, men i med lite riven citronzest också. Och när man då har lagt ut pannkakorna i stekpannan, ska vara stora som en kaffekoppsfat, så slänger man i massor med blåbär på ovansidan som fortfarande är blöt, och så vänder man. Och det är jätteviktigt att man steker det här i baconfett. Först steker man bacon och så sparar man allt fettet i en kopp, och så använder man det och steka pannkakorna i. Och sen serverar man dem med en stor klick med rumsvarmt smör, med bacon, med lönnsirap, och så pudrar man över vaniljsocker över hela skapelsen.
Nej, men nu börjar jag verkligen, alltså mycket av de här amerikanska, jag och Gunilla, när vi liksom bilat runt i USA när hon var utrikeskorre och vi hade blivit ett par precis, då hamnade man på så här hemska dåliga hotell där enda frukosten var någon konstig maskin, man var tvungen att trycka på en knapp och då sprutade det ut någon konstig margarinmjöl deg ner på någon teflonbricka, och så bildades det en pannkaka, och det var det man skulle äta. Så det finns ju väldigt många usla amerikanska pannkakor, men det här låter ju som någonting som man verkligen... Nu sitter jag med 3 fingrar uppe, och det är för att jag inte vill att avbryta dig i denna fantastiska utläggning, men jag har fått 3 associationer, och nu måste jag fundera på om jag kommer ihåg allihopa.
Shoot!
Det ena var när du talade om att sesta, det var att det har kommit en öl från Klackarberga bryggeri som... helt, där de hade kört zestat massa citronskal. Zest är ju alltså när man tar det yttersta på citronen, inte citronskal, för då har man även det vita, utan zesten är bara det yttersta. De har bryggt en veteöl, tror jag, med då massa, och de tyckte det var så jobbigt, ju, mer eller mindre då, ett hantverksbryggeri som drivs av entusiaster, och de hade stått där och zestat och zestat och zestat, och någon kom på att låt oss döpa ölen till när man zestar zestar man. Efter då min sång när man festar festar man, och vilket, eller samplingen som Tonsatt gjorde av den från Friesendorf. Men då var det roligt att Systembolaget, som är väldigt strikt när det gäller etiketter, som jag brukar håna för det, men den här gången så tog jag på deras sida. De lät dem inte köra den här etiketten, för de sa att det där är ett så inkört varumärke för Edvard Blom, så även om det enda är en konsonant så måste ni ha hans tillstånd för att få använda det. Så de fick skriva till mig och fråga om de fick ha den titeln. Och jag fick ingen som helst ersättning naturligtvis, men det är klart jag lät dem göra det. Och sen fick jag faktiskt 2 flaskor med posten häromdagen, och det var ett väldigt trevligt öl. Så nu finns den när man sestar. Sestar man, det var det ena. Sen tänkte jag på, fick jag en koppling till pannkakor, när jag som barn var på The Pancock House i Edinburgh, vilket var en stor upplevelse. Det var första gången i mitt liv jag åt lönnsirap i kombination med pannkakor och bacon. Men sen var det den viktigaste punkten, och nu måste jag tänka på, för jag hade tre fingrar uppe, och vad var det du sa innan du kom in på sästningen? Det var någonting jag hade tänkt att gå in på där.
Men du får fundera lite, för jag ska läsa lite här.
Ja, men gör det, men jag kommer inte komma på det. Pannkakor. Ja, läs det.
Ja, fundera så länge, för det här är från Simon Wiklund och lite av en rättelse är det. Det är med stor sorg i hjärtat som jag känner mig nödgad att skriva detta mejl. Men år 1964 fattade Sveriges riksdag beslut om att avskaffa studentexamen. Tanken var att införa ett nytt och effektivare system. Den sista kullen studenter från de vanliga läroverken gick ut i maj 1968. Därefter trädde förändringen i kraft. Förändringarna medförde bland annat att studentskrivningarna ersattes med centrala prov. Jag kan instämma att det är tråkigt att ungdomarna inte kan fira sin examen, men att sörja att man inte kan ta studenten är inget nytt. Det är över 50 år sedan man gjorde det. I övrigt är det en lysande podd, och det som sägs även solen har sina fläckar. Glöm inte dikterna i slutet av poddarna, och till sist ska det vara en amber ale till hamburgare, inget annat.
Ja, det där är ju en alltså, jag kan inte träffa min svärmor utan att hon ondgör sig över dessa fasansfulla principer att alla klarar sig och alla får studentmössan numera. Men jag skulle ändå säga att i och med att man får studentmössan och man får sin studentexamen, så skulle jag säga att man språkbruket att ta studenten är fullständigt. Har man någon form av acceptans av deskriptiv språk, så är det ju helt rätt. Men till och med en stofil som kanske bara tycker man kan ha en tiondel deskriptiv, en procent deskriptiv språksyn och mest är normativ, så måste man nog acceptera att det faktiskt används så fullständigt. Man säger ju ta studenten, även om man kanske då skulle säga egentligen att man får studenter idag. Men det är ju inte helt rätt, för de har ju ändå gjort massa skrivningar, de har ju ändå gått där och lärt sig saker, och det går ju att bli underkänd även idag. Under vår tid var det ju närmast omöjligt. Då var man ju tvungen att ettan räknades som underkänd, och man kunde ju i principiellt få ettor i alla ämnen även om man var närvarande. Man skulle ju få streck om man inte var närvarande. Men jag vet inte 17 om det finns något fall i historien där man faktiskt har fått ettor fast man har närvarat på alla, jag tror inte det. Men idag är det ju lite tuffare. Idag har de ju ändå mer målrelaterade betyg där man måste läsa mot vissa. Och det går ju faktiskt att få U som kallas underkänd. Då får man U i en majoritet av ämnen, så är man ju underkänd. Och då får man ju inte en studentbetyg, och då har man inte en studentexamen, och då har man inte tagit studenten. Och därför tycker jag att man får säga de som faktiskt har andra poängen nu har tagit studenten, även om de inte har gjort det på samma grandiosa sätt som våra föräldrars generation gjorde.
Det, jag håller med här, och tänkte att vi med göra en överglidning, kan man säga det?
Jag sitter bara hela tiden och tänker på vad var det där fingret som jag satte upp, vad var det jag skulle, det var någonting med baconfett, nej det var ännu tidigare, det hade inget med pannkakor att göra, det var nog före redan. Ja, vi släpper det, men jag kommer inte kunna glömma det. Förlåt mig, vad var du talade om?
Det är ingen fara. Jag tänkte att vi skulle
börja... Är du också med?
Jag tänkte att vi skulle prata om räkmackan.
Välkomna till Edvard Bloms smörgåsbord med Mats och Edvard. Folk tycker ju att jag är lite för självupptagen. Ja, mer ljus på Mats, det behövs.
Jag bor alldeles utmärkt som jag gör, så att det finns inga behov där. Men däremot ska jag försöka få ihop det här och glida över till räkmackan, glida på en räkmacka.
Mm.
Vi har fått en lyssnarfråga.
Ja, det har vi.
Hej, nu när midsommaren har passerat och solen bränner ute på Stockholms skärgård, kom jag på ett förslag till sommaravsnitt, och det här fick vi då 2019, måste jag erkänna. Jag tror det vore väldigt trevligt och uppskattat med ett avsnitt om den perfekta räkmackan alternativt någon annan traditionell sommarrätt ni är mycket förtjusta i. Glad sommar, och då ska jag hitta vem det här är från, för det är så länge sedan. Fernando Bodin.
Åh, vad trevligt.
Räksmörgåsen, Edvard.
Ja, och jag ska inte dra hela räksmörgåsens historia. Det har jag gjort i min berömda video som ni kan kolla på YouTube, Edvard Blom räkmacka. Jag kommer gärna göra det någon gång i framtiden också. Men om vi håller oss till innehållet idag. Så räksmörgås är ju en av de viktigaste sakerna i tillvaron. Det har vi redan inlett programmet med. Vad är då en räksmörgås? Ja, det finns ju de extrema puritanerna. Magdalena Ribbing är ju berömd innan hon började med etikett, så höll hon ju på med krogsbarn och så här framförallt. Och hon är ju berömd för att hon menar att en räksmörgås får bara innehålla räkor och bröd, för annars är det inte en räksmörgås. Men det skulle jag säga är en stor missuppfattning, för en ostsmörgås kanske innehåller ost och bröd, men man har alltid egentligen någon form av topping på en smörgås också. Och räkmackan stammar ju från de danska smörrebröden. Man kan säga att det är ursprunget ur det hela. Och ett dansk smörrebröd ska ju alltid innehålla bröd, smör, en huvudsovel, något bisovel, någon form av såsliknande och gärna någon form av topping. Så att det innehåller flera saker, det är helt uppenbart. Men sen håller jag ju helt med Magdalena att allting hon fördömer som hon stöter på, för det finns rätt mycket artiklar om det, det är ju helt korrekt. För att det finns ingenting värre än när man börjar ösa på diverse krimskrams på en räksmörgås. En räksmörgås, eller räkmacka som jag gott tycker man kan kalla dem, ska ju domineras av räkorna. Det är det viktigaste. Och det ska vara riktigt bra handskalade räkor. Och det ska vara mycket räkor. Räkor i trängsel brukar man ju kalla det också. Att de ligger liksom tätt packade. Nummer två, det är ju majonnäsen. Och det skulle jag säga att det är inte en räkmacka. Du kan ju säga att det är en räksmörgås vilken som. Men det är inte en traditionell svensk räksmacka. Om det inte just är de här kombinationerna av bröd, smör, kokt ägg, räkor, majonnäs. Det är det som liksom är helheten, det är det som gör det. Och räkorna är viktigaste, men majonnäsen är också jätteviktig. Den måste vara handgjord och det måste vara rikligt. Jag har aldrig i hela mitt liv lyckats beställa en räkmacka på någon restaurang, någon ställe, och jag har ändå försökt överallt hela mitt liv, som har tillräckligt med majonnäs. Man måste alltid begära extra majonnäs, för det kräver mycket majonnäs, räkorna.
Har du provat den på Heaven 23?
Ja, ja. Många gånger, fantastiskt. Men du måste ha en liten skål med majonnäs bredvid ändå. Ägget tycker jag är helt klart nödvändigt, och det kan du ju naturligtvis få ännu bättre genom det lågtempare, det är lite fuktig gula åtminstone, så blir det ju ännu häftigare.
63 grader strax under där.
Ja, då blir det naturligtvis ännu godare. Och sen är det ju brödet, och där skulle jag i den falangen som tycker det ska vara ett osötat rågbröd, eller åtminstone någon form av rågbröd av det danska smörrebrödsnittet, eftersom det är därifrån den en gång från början stammar. Men jag kan acceptera ett tunt, ljus surdegsbröd av bättre kvalitet. Vad jag inte kan acceptera, det är falangen som vill ha söt tekaka, som är nog så vanligt på många konditorier.
Man kan få med polarkaka till och med.
Ja, nej, det passar inte helt enkelt ihop. Räkorna är ju väldigt söta i sig. Majonnäsen har ofta en lätt sötma, även om man kan naturligtvis gärna göra en helt utan sötma, så ändå lätt sötma brukar ofta vara i. Och det här söta, konstiga kakan under, det blir inte bra. Däremot så finns det ju istället i Uppsala som har istället, vad heter det, alltså typ croissantdeg under. Och det är ganska häftigt, men det är ju inte en traditionell räkmacka, men det är i alla fall gott. Uppe på det här då, rågbrödet, smöret, räkorna måste vara smör, absolut inte majonnäs, mycket margarin menar jag, mycket majonnäs. Så ska det vara ett par dillkvistar, en halv citronskiva eller möjligen en hel, lite salt och svartpeppar. Och där räcker det. Och det är väl det många gör fel när de börjar trycka på sallad och sparris och avokado och sånt där. Det är inget dödssynd, men det är ändå, det tar för mycket. En sparrisbit är jättegott, en avokadobit är gott, ett salladsblad är lite knaprigt, men det tar för mycket fokus. För du vill känna smaken av räkor med majonnäs, det är det du är ute efter. Och då får inte...
Vad tycker du om en klick löjrom på toppen?
Egentligen skadar det inte, men jag tycker ändå det är fel, för då börjar du blanda ihop rätterna. Skagen, som ju egentligen är nästan samma sak fast du rört ihop majonnäsen och räkorna till en enhet, den ska ha löjrom. Och en räkmacka förstörs inte av löjrom, men du förvränger det hela lite grann, för att det inte egentligen är det som hör där, utan du blandar ihop rätterna.
Ja, det blir stilbrott.
Ja, alltså det... En del tycker ju bara det enda viktiga att det är gott, och då är det ju okej. Men jag kan tycka det finns ett värde att man lite grann håller gränserna, och att vissa rätter får vara den rätt det är. Sen får man nästan kalla det något annat då. Lägg på en löjrom, man kallar det inte en räkmacka då, utan kallar det någonting annat. Då får man hitta på ett nytt namn åt den versionen. Och det som absolut, alltså dödssynderna nu, Ska vi ta en dödssynd i taget?
Ja, men gör det.
De mest fasansfulla sakerna man kan lägga på. Då börjar jag med tomat.
Ja.
Har du något?
Ja, jag tycker att... Ja, du tänkte vi växla där.
Vi tar vad annan tänkte.
Ja, nej, men jag var ju helt inne på avokadon.
Ja, den är
det. Som du redan nämnt. Alltså, den är ju helt horribel.
Mm. Ärtskott.
Ärtskott, gurka.
Ja, gurka. Sötsur rödlök. Har jag serverats flera gånger.
Vad mer hemskt kan man tänka sig?
Ja, jag har ju fått Rhode Island-sås. Och det ska det ju vara i en räkcocktail. Alla tror du vet man serverat i glas 50-tal. Lite för sött för min smak, men ändå en rätt som äger all rätt att få serveras. Har ju ingenting med räkmacka att göra. Då är det återigen att man börjar liksom att ändra sammelsurium.
Vad tycker du om pyttelite pepparrot i majonnäsen? Det är
möjligen. Alltså majonnäsen får ju kryddas. Du får naturligtvis krydda majonnäsen som du vill. Man kan ha citronzest i majonnäsen. Man kan naturligtvis ha pepparrot. Man kan ha stängt tabasco. Men man får vara försiktig, för just i räkmacka vill jag ha en ganska okryddad majonnäs. Med ytterst lite dijonsenap och egentligen ingen annan kryddning jag fick välja. Men ja, möjligen lite pepparrot. Jag har ju pepparrot i min skagen, slåss de lärde huruvida vet man hade det eller inte. Så det blir ju inte dåligt, alltså smakmässigt blir det inte dåligt. Det är frågan om det är för
modernistiskt. Jag är helt övertygad om att han hade pepparrot i sin skagen. Mm,
det är jag också, jag tror också.
Men han ju in i väldigt mycket och han vill ju inte ge alla ingredienser heller.
Men samtidigt ska man äta, både skagen och räkmacka är så bra så de kan man äta ett par gånger i månaden hela sitt liv. Och då finns det ett värde att hålla isär dem smakmässigt. Och då skulle jag säga, om jag fick välja skulle jag ta min räkmacka utan pepparrot i majonnäsen, min skagen med pepparrot, min räkmacka utan löjrom, min skagen med. Och så har du två olika rätter och så kan du i princip äta båda varje vecka utan att det blir tråkigt. Andra hemskheter. Jag var på det. Jag tog en räkmacka en gång på ett riktigt bra ställe som jag tycker annars brukar lyckas bra. Som är, vad heter det där? Det heter någon siffra, ligger på Nybrogatan.
38 kanske.
38 kanske, jag är så dålig på siffror. De brukar ha jättebra mat, jag hade ätit massa bra saker. Och så tog jag en räkmacka en söndag efter kyrkan. Och då hade de rostad lök på räkmackan.
Oj.
Jag vet inte om det var hipstrig ironi eller om det var någon form av annan ironi. Eller om det var... en kock som jobbade sista dagen eller någon som bara tyckte illa om Edvard Blom. Men någonting var det ju liksom. Vem häller rostad lök på en räkmacka?
Det där är ju den här sjukan som har gått i Stockholms krogvärld över att man alltid måste ha något crunchy, något knapigt på alla rätter.
Ja, ja. Det, alltså det här bizarra att allting måste vara salt, surt, sött. Och umami, alla smaker ska med varje gång och så ska du ha alla konsistenser och det är väl kul ibland. Jag menar, jag tycker väldigt mycket om Lilla Ego och jag tycker väldigt mycket om hantverket och sådär. Bägge de jobbar rätt mycket med att det gärna ska jobba med konsistenser och sådär. Det är väl jättetrevligt att ibland en mjuk sak, en krämig sak har små crunchiga saker eller knapriga saker som är lite på svenska. Men en räkmacka är, alltså det är underbart med en glass som inte har små bitar av godis eller mandel eller någon skit i. Och det är underbart med en räkmacka som inte har solrosfrön eller rostad lök eller isbergssallad. Utan ibland vill man faktiskt bara ha det mjukt och snällt och som den finaste kejsarens siden som smeker tungan. Det behöver inte vara knaprigt jämt. Sen ja, knaprigt är jättetrevligt ibland, men det är inte så jävla viktigt jämt. Och framförallt den här krocken av knaprigt och krämigt måste inte alltid vara.
Och sen har man då kvalitetsräker, vilket är A och O. Jag har ju haft fördelen genom kontakter här på västkusten att få äta de färskaste av räkor. Och när en räktrålare lägger ut här från norra västkusten då är den ute i 3 dagar ungefär. Och det innebär att den fiskar och kokar kontinuerligt. Så att när räkorna landas så kan ju några räkor redan vara 2 dygn, 2,5 dygn gamla. Men det innebär ju också att det finns ett sista kok. Det som de gör på vägen in från räkfiskvattnen in mot hamnen. Och den här resan tar ju några timmar. Och att få de här räkorna som precis har blivit kokta. Och de har alltså någon form av oljighet. Det finns en sälta som ligger på skalen. Och när man plockar de här och rensar dem, eller vad heter det, man pillar dem. Handpillade. Då är de frasiga. Det är en textur bara i skalet som är helt unik. Och sen så kommer då den perfekta konsistensen som är så mild och så mjuk. Alltså räkor i havets strössel. Och att då få sitta och äta de här kilovis tills man får histaminutbrott och blir alldeles rödflammig i hela kroppen. Fast man inte är allergisk, bara för att man får såna enorma kvantiteter i sig. Alltså det är helt gudomligt. Att de vill ha på rostad lök på det här.
Det är ju tån. Men du är ju verkligen inne på, som alltid, på liksom, top notch, verkligen. Du skiljer på liksom räktrålan om det har varit en dag eller precis en timme. De allra flesta räkor vi äter, som fiskas i västkusten, de skickas ju antingen till Baltikum för skalning eller till och med kyls ner och skickas till Thailand för skalning, ja, och sen flygs de tillbaks. Så det handlar ju inte om 3 dagar, de flesta är ju betydligt äldre än så tyvärr. Det är ju den sorgliga sanningen, men ja, nej, det är ju fantastiskt, jag håller helt med dig. Och jag vill gärna äta räkmackor ofta, men jag vill gärna äta dem av hög kvalitet.
Ja, jag ska försöka få tag på sista koket någon gång, Edvard, och sen sätta mig i bilen och sträckköra till Stockholm.
Ja, det är en kollega faktiskt som var från Göteborg, och han körde ibland att vännerna satte på tåget, de lyfte på sådär skaldjur som var nykokade ner från västkusten, och så bara helt fake, de betalade inte för någon politering, för det finns inte politering längre, det var ingen som åkte med, utan de bara ställde, de gick på tåget nere i Göteborg och så ställde de det på bland bagaget, och sen stod han i Stockholm och tog emot och tog av sin väska med färskaskalor. Och där kom jag på vad jag hade tänkt att säga, vad jag tänkte på hela tiden. Jo, en annan kollega på Centrum för näringslivshistoria, Kjell, han var väldigt förtjust i det här med skotska ägg. Kjell gillar att äta samma lunch varje dag ungefär 2 år. Och sen byter han från en dag till en annan. Och så kör han 2 år med en annan lunch. Och oftast brukar han äta den på lokal. Men 2 år körde han att han lagade skotska ägg i ugnen på kafferummet på Centrum för näringslivshistoria. Och det var väldigt lockande. Samtidigt blev en del kollegor upprörda för att det var så otroligt osigt. Ungefär under 1 år varje dag så osade det och luktade. Det var som Lützens dimma varje dag. Och det gick de och muttrade om att berodde på de skotska äggen. Nu var det inte så. Det berodde på att vi hade en tidigare anställd som hade gjort apfelstrudet loss en gång. Och så hade en av ugnsfasarna i proppskåpet gått. Och det hade gjort att den här inte blev klar i tid, så den smälte ut och så rann det ner olja på botten. Och ingen hade gjort ren ugnen under alla de här åren. Så varje gång han gjorde sina skotska ägg så var det gammal apfelstrudelolja från botten som egentligen osade och inte. Och sen hade vi faktiskt en extra anställd bara någon veckans sommar som stod i receptionen när alla var på semester. Och hon hade så långt tråkigt eftersom inga gäster eller kunder kom överhuvudtaget eller forskare. Så hon sprayade ren ugnen och efter det så blev det inget os mer. Och då kunde den gode Kjell göra sina skotska ägg varje dag utan att det osade. Och alla var glada och lyckliga. Och då luktade det verkligen bara de skotska äggen. Och då luktade det väldigt gott.
Det kanske satt en liten extra pikant je ne sais quoi på äggen. Den här.
Ja, de blev väl lite rökta. Det är möjligt, för sen slutade han kort efter det med de skotska äggen. Det var kanske inte lika gott om man inte fick apfelstrudelrökta skotska ägg.
Oj, vi har redan pratat för länge. Men vi har en lyssnarfråga som vi måste ta, som jag har dåligt samvete. Vi har sagt så många gånger att vi ska ta den. Men vi får försöka hålla den ganska kort. Då vill man ställa in och skicka synpunkter, frågor, funderingar, så gör man det till
podden@edvardblom.se.
Lysande. Och det här är då från Sebastian. Hej Edvard och Mats. Jag ska sätta ihop en hel kväll med mat och dryck till temat i Danmark. Skulle ni vilja ge era bästa tips för att det ska bli så lyckat som möjligt? Med vänlig hälsning, Robin varifrån, inte alls Sebastian. Ja, och en dansk afton. Hur skulle du byggt upp din meny?
Det viktiga är ju... alltså entrédrinken kan jag passa, den får du ta över. Men
innan man liksom äter de lagade rätterna, skulle jag säga, massa smörrebröd. Man ska göra de här fantastiska 4-5 i alla fall olika av de här klassiska sorterna som nätlägarens, vad säger jag, jullägarens nattamat och de här soluppgång över fjorden och allt vad de heter. De här riktiga härliga smörrebröden, stora brickor med smörrebröd och till det mellanöl, Tuborg eller Carlsberg eller ja, Ceres finns väl tyvärr inte kvar längre, Tor kanske finns kvar, och snaps, och det tycker jag är gott man kan ha istället för snacks, så att man kanske går omkring i några timmar och minglar och dricker iskall baja och några snapsar då och då och käkar de här smörrebröden. Det tycker jag är en perfekt början, antingen som mingel före eller som förrätt.
Ja, det där är ju, jag har ju också satt smörrebröd såklart som för att det går ju inte att ha en daffenskaftan utan smörrebröd. Och när gästerna kommer, ge dem en kall gammeldansk.
Ja, det är klart. Det är klart.
Och sen som varmrätt här så har jag faktiskt två olika varianter. Mm. Men du kanske kan börja.
Alltså den klassiska rödspättan med remoulade tycker jag, om man gör den rätt, är ju... Om man har ätit väldigt mycket smörrebröd innan och vill ha lite lättare varmrätt, eller om man vill ha två varmrätter, så skulle jag välja den.
Ja, jag är också med rödspättan, och gör man bara remouladsås så kan man inte gå fel. Det är danskarnas nationalsås, får man ändå säga. Och det är lite picklade grönsaker och curry i som är smaksättningen. Men annars är ju, när danskarna själva fick utse sin nationalrätt, så blev det stekt fläsk med persiljesås. Och jag stämde av det här med en dansk väninna, och hon var lite tvekande först, men så sa hon, jo, det var nationalrätt, men det är ingen som äter den längre.
Fläskesteg med persiljesås.
En stekt fläsk med persiljesås.
Stekt fläsk med persiljesås. Ja, för fläskesteken är ju stor, men stekt fläsk också. Ja, men det är ju gott. Vi har ju stekt fläsk med löksås istället. Det är ju synd när gamla nationalrätter går förlorade sådär. Något jag tycker är, men det kanske inte funkar en vanlig kväll. Det kanske jag skulle lägga dagen efter om några ligger över. Den klassiska danska picknickrätten är ju frukosträtten, det är varm leverpastej, det är jäkligt bra. Men också den rökta kyllingen, alltså rökt kyckling. Om de stannar över till dagen efter, om man behöver någon lite så här mitt på dagen.
Ja. Och det finns ju också massa såna här rätter, som det finns någon kokta kalvfrikadeller som är stora, och även alltså olika fiskbullar varianter på det. Men dessertmässigt så skulle jag ta en cold skål och med kammarjunker, och det här är ju kärnmjölk, vanilj, ägg, citron med kakor till.
Är det lite kalldansliknande?
Ja, nej, ja, inte riktigt, utan den här är lite lösare i konsistensen.
Sen finns ju rödgröd med flöde också.
Och den är ju given.
Fast ingen kan uttala det.
Nej, speciellt inte vi.
Där kan jag säga, det kan inte Gunilla heller.
Vad skönt.
Alltså jag har suttit 2 timmar och sagt efter den danska rödgröd, hon säger rödgröd och jag säger rödgröd. Och hela tiden skrattar hon och tycker det är helt galet. Jag är inte ens i närheten. Nej, men det är ju rögrö. Ja, rögrö. Nej, det är rögrö. Det är rögrö. Alltså det är som skönningen på holländska. Man kan säga det. Man kan försöka. Det går inte. Är man inte född med det, kan du inte få till det.
Ja, det var en av de här indiska restaurangerna som ligger nere vid Långgatorna i Göteborg, där jag alltid handlade. Och så skulle jag ha då de här papadum till, eller papadum. Mm. Och så verkligen så där så fokuserar jag, och så kan jag ta lite papadum. Så tittar han på mig, papadum. Så kommer jag dit nästa gång. Jag kan ha sån där papadum, papadum, sa han då. Jag fick aldrig få det rätt det där.
Är det roligt? Nej, men när Ester hade då försökt lära mig en timme och säga rögrö, så frågade jag om det liksom var en favorit. Och då sa han ungefär som, det är en danska komst. Nej, men det är någon nationalrätt, men det är ingenting man äter.
Men Danmark har ju ett helt fantastiskt utvecklat kök som har gått i bräschen också i den här nordiska trenden.
Jo, de är ju lika trendiga som vi, så de har ju principen att äta massa modern nordisk mat och att äta all världens mat. Så därför är det väl lite svårare än med många andra länder att säga liksom, det här är självklart liksom det stora danska gästabudet, det ska vara de här rätterna och sådär. Just för att de precis som svenskar är så influerade av modernitet och andra länder, andra kök.
Och de gör allting lite, när de gör mexikanskt, det blir lite skitigare, lite bättre, lite mer autentiskt än i Sverige. Jag tycker alltid, jag vet inte om det är hälsovårdsmyndigheten här, vad det är som gör att allting blir lite så här korrekt i Sverige.
Jo, det stämmer. Och i Sverige gillar man ju det där fräscht.
Ja, fräscht.
Alltså det ska vara knaprigt och citrus och magert. Och danskarna gillar ju mer remoulade. Det ska ju vara lite fett och lite flottigt och lite bastant. Ja. Och det är väl en väldigt fördel. Det har ju redan i Skåne egentligen ganska mycket. Men det blir kanske ännu bättre när du kommer över till Danmark.
Det blir det. Ja, vi kommer få anledning att fortsätta prata om dansk mat. Men tyvärr är tiden ute nu och...
Ja, men skriv gärna om ni har egna erfarenheter liksom. Vad tycker ni är det optimala danska gästabudet? Danskar som bara danofiler i Sverige. Jag tycker det är ett jätteroligt tema. Så skriv gärna till podden @edvardblom.se och kom in med era förslag. För jag talar gärna mer dansk mat.
Väldigt gärna. Och vi har som vanligt massor med frågor vi inte hann besvara. Vi kommer fortsätta att beta av här.
Glistrup är död, va? Jag kan tänka mig att han var en jävel på gammal och dags. Ja. Jag brukar alltid driva med danskarna när man kommer och säga fel. Låtsas som om jag tror att deras flygplats i Köpenhamn heter Glistrup International Airport. Istället för Kastrup. Det är alltid lika roligt. Jag landade vid Glistrup 17:25. Det var helt bra. Men jag skulle köpa. Jag köpte med mig en flaska från Glistrup. Och Glistrup International Airport.
Ja, det är
fan. Ja, men om det heter Franz Josef Strauss i München så är det väl inte så konstigt.
Det var som en släkting som hade en jaguar och min pappa han envisade och kallade den för jagular. Djuret i Nalle Puh fick det var monster.
Min syssling heter Angela och min morfar klarade aldrig av det med alltså sin frus guddotter till lika systerdotter. Utan han sa alltid Anglia, han var ju bilfantast. Han tänkte alltid på bilen Anglia.
Angla, var den brittisk eller?
Ja, det var en brittisk bil.
Ja, det, vad var det? Jag har haft en brittisk liten sportbil från 1969, en Triumph GT6 Mark II. Nej,
ja.
Och då var det ju det här elsystemet, det var ju alltid problem med det. Det finns ju så här klassiker i bilvärlden att han som uppfann det här Lucas-systemet hette det här, mannen som uppfann mörkret.
Men det är så bisarrt att det finns inga bilar något annat land som är i närheten av den designmässiga storhet som de brittiska bilarna. Jag menar, de brittiska bilarna, de flesta har ju lagts ner, det finns några få kvar. Men var ju slog ju spö, det är ju allt annat, till och med fransmännen med liksom tusentals procent. Och sen var ju ändå så att nackdelen att de hela tiden fick lagas. Det var alltid så här halvtaskigt. Det var bara Rolls-Royce som lyckades hålla liksom superkvalitet.
Ja, och då var de tvungna att kosta miljonbelopp för det.
Ja,
ja, det är Jaguar E-Typen är en av de vackraste bilar som någonsin gjort.
Ja.
Men Edvard, tyvärr, vi måste...
Jag vet att du vill sluta, men du vet också att jag sitter här nere med flaskan och ser källaren inlåst. Och jag måste ju fortsätta spela in om jag inte ska behöva gå upp och börja byta blöjor igen.
Du får fortsätta prata med ljudteknikern Henrik och låtsas att du spelar in.
Ja, men Gunilla lyssnar ju igenom, hon måttar ju tiden.
Ja, jag förstår.
Okej, okay. Vi får väl lägga av det. Ja, vad tråkigt.
Vi hörs ju nästa vecka. Skål!
Skål!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.